För 40 år sedan så fick vi den första PC:n. För 30 år sedan så fick vi World Wide Web. Eller vi World Wide Web klev in på scenen. Och för ganska exakt 13 år sedan så fick vi den riktiga, första riktiga smartphonen. Alltså en iPhone. Och sedan dess så har utvecklingen alltså gått på i rasande fart. Och för att ge exempel på alltså den här tjänstifieringen med ett vardagligt exempel så gillar jag att ta musikindustrin och illustrera med hur musikindustrin har utvecklats. Vad som händer tack vare digitaliseringen eller beroende på digitaliseringen och vad som är tjänstifieringens natur först och främst. Jag tror att alla har varit med och har sett den här tingesten. Det är alltså en performerad plastbit som man lagrar musik på och kallas för LP. Jag tror att väldigt många här har varit i en skivbutik och bläddrat i räckar alltså med skivor och handlat skivor. Eller så har man väntat alltså, otåligt efter att det kommer någonting med posten från Ginza. Jag tror att många av er känner igen det. För 40 år sedan, eller ungefär, när PC:n såg dagens ljus, då gjorde alltså CD:n sitt intåg i vår värld. Och det handlar helt enkelt om att digitalisera musik och lagra musik digitalt, både musik och information, på CD-skivor. Det var mycket behändigare än LP-skivorna. Och de har... Framförallt, vi blev lite mer mobila. Vi kunde se att den stoppar den i vår Walkman eller ta med den till bilen och spela den i bilen. Men det var någonting som både LP:n och CD:n hade helt gemensamt. Och det var det att i regel så fanns det så där 15-16 låtar på en LP och en CD. Ni kommer ihåg, det var inte mer. Och det var också någonting som kännetecknade detta framförallt. Skulle jag säga, i alla fall så var det i mitt fall. Det var väldigt ofta man köpte en LP eller en CD beroende på att det fanns en eller två låtar som man verkligen gillade. Och det här lade man ut alltså sådär 150-200 i dagens penningvärde på. Ni känner igen er, eller hur? Sen hände någonting. För ungefär lite drygt 10 år sedan. Då är det så att var det någon låt som man verkligen gillade? Så var man inte längre tvungen att köpa en hel LP eller gå och köpa en singel, det gick ju det också. Men från iTunes så kunde vi ladda ner en enskild låt ner till datorn eller mobiltelefonen för 20 kronor. Så det var ju, då hände det någonting alltså i den här utvecklingen. Men det är framförallt när Spotify kommer, kan det vara 7-8 år sedan alltså, sedan Spotify klev riktigt in på scenen på riktigt, då fick vi tillgång till i princip all världens musik som vi kunde lyssna på alltså när som helst och vart som helst utan att betala för det om vi är beredda med reklam. Vill vi ha det reklamfritt så kostar det ungefär 89 kronor i månaden. Det är helt fantastiskt. Det är som en halv LP och då har du tillgång till vilken musik i princip som du vill. Det var ungefär i den här vevan så gjorde jag mig av med 70 kilo LP-skivor. Det var ungefär 300 stycken. Och när jag räknar efter så har jag lagt ut alltså på de här LP-skivorna ungefär som motsvarar mellan 40 och 50 års reklamfritt lyssnande på Spotify. Och då har jag på Spotify alla de här 70 kilorna LP-skivor och så oändligt mycket därtill. Så att det här är, jag skulle beskriva alltså effekten av digitalisering och tjänstifiering som det här. Vi går ifrån alltså en materiell ting som LP:n till att vi konsumerar immateriella tjänster. Det finns en hake i det här som jag tycker är viktigt att reflektera över. Och det är att jag ägde de här LP-skivorna. Det var en egendom som jag hade. Jag har bara tillgång till musiken på Spotify. Så jag äger inte någonting längre utan jag har tillgång till någonting. Och det är någonting som jag kommer att återkomma lite till. Men det här är inte bara frågan om det är enklare att köpa musik och lyssna på musik, utan det är mycket enklare också att producera musik och distribuera musik. Det är också en effekt av det hela. Och jag tror att de flesta av er känner till Volvo-arbetaren Mikael Persson, som lade ut låten The Ocean på Spotify för några år sedan. När jag kollade efter så är nedladdningarna eller spelningarna av The Ocean på Spotify så någonstans runt 610 miljoner gånger. Det här är alltså hitmusik från Skaraborg. Så om inte det är värt en applåd så vet jag inte. Det som är väldigt viktigt i det här är att Mikael Persson, eller Mike Perry som han kallar sig, han jobbar inte kvar på Volvo. Han håller på med andra saker, han skriver musik. Innan Spotify och innan digitaliseringen så hade hans väg behövt gå via en skivbolagsdirektör som han hade behövt fått nåd för ögonen på någon skivbolagsdirektör. Det hade blivit frågan om dyra studiotider och så vidare, krångliga kontrakt. Det är ganska osannolikt att The Ocean hade blivit distribuerad överhuvudtaget eller utgiven. Så det här är också en effekt av digitaliseringen och verktyg som vi ser till exempel i form av Spotify. Så drivkrafterna bakom den här tjänstifieringen, det är framförallt det att vi vill alla världen över kunna köpa eller få vad som helst. Vi vill ha det när som helst, vart som helst och helst så billigt som möjligt. Känner ni igen er? Och det här exemplet med alltså resan från LP till Spotify, den illustrerar detta på ett väldigt tydligt sätt, om inte annat. Sen, det finns det alltså vissa saker som är viktigt att hålla ögonen på, för det går fort nu. Och det här är någonting som vi kan betrakta som naturlagar när det gäller digitalisering. Och det är det att allt som går att digitalisera, det kommer att digitaliseras. Vi kommer att föra över mer och mer saker och ting från materiella varor till immateriella tjänster som vi distribuerar online. Och det är också så att allt som kan digitaliseras, det kommer att kopieras. Och allt som kopieras, det sjunker i pris. Och det här är också bäring på det här som jag pratade om tidigare med. Alltså, okej, jag äger inte längre LP-skivorna. Det blir svårare och svårare alltså att skydda saker och ting också i den här utvecklingen. Alltså när det kopieras och det faller i pris. Och det här går rasande fort. Och det ska jag säga, alltså att det går fort. Det är alltså digitaliseringens fjärde naturlag. För att ge bara ett exempel på det här så tog det 75 år för telefonen att nå 50 miljoner använd. För radion så tog det 38 år. Det hissnade lång tid. Det tog 13 år för tvn. Det tog 4 år för webben att nå 50 miljoner användare. Och för Facebook så tog det 3 år. Så nu börjar vi liksom gå från årtionde ner på halvår. Sen har vi Angry Birds på 35 dagar och Pokémon Go på 19 dagar. Och ni ser mönstret i det här, att när vi kommer över i det digitala med webben så plötsligt så accelererar saker och ting extremt fort. Så om ni tror att det är bara att luta sig nu och njuta av liksom en sakta färd genom världen så får ni nog fundera på något annat. Och i den här utvecklingen så finns det några som jag skulle säga game changers som är väldigt viktiga att hålla ögonen på. Och en utav dem är Internet of Things. Och det handlar helt enkelt om att vi tillför alltså fysiska saker som vi kanske inte riktigt kan digitalisera. Vi tillför dem alltså olika typer av digitala egenskaper och helst genom att koppla ut dem mot internet. Så vi kan till exempel kontrollera dem, bevaka dem via internet, uppdatera funktionalitet via internet och så vidare. Och det här kommer i större och större utsträckning. Och om ni har någon av modern bil så kan jag säga att den faller under det här begreppet Internet of Things. Så den är uppkopplad mot nätet för olika typer av övervakning och framförallt det som vi känner igen, till exempel navigationen och så vidare. Där är vi uppkopplade hela tiden. Så vi utökar alltså egenskapen hos fysiska saker med hjälp av digitaliseringen och digitala tjänster. Sen har vi AI. Jag tänkte inte tala om många AI, men AI är någonting som kommer att vara förutsättning för den fjärde industriella revolutionen. Så vi kommer att använda AI för att göra oss av med hälften av alla befintliga jobb. Det är vad vi ska använda AI till. Sen har vi, ser vi en helt annan globalisering i handel och vandel. Och det är till exempel så att jag har en mobiltelefon. Och det är likadan mobiltelefon som hundratals miljoner människor har runt om i världen. Alltså vi börjar standardisera både tjänster och de här prylarna som vi använder för att konsumera tjänsterna. De blir standardiserade för hela världen. Och global handel med digitaliserade tjänster, den har inga gränser. Vi kan distribuera i princip vad som helst som är digitalt över hela världen utan några större hinder. Så det är mycket globalisering som pågår på marknaden. Och sen har vi då det här med delad ekonomi och cirkulär ekonomi. Och den, det tror jag att det är någonting som vi kommer inte ifrån, att vi kommer att se mer och mer utav. Och vi pratar om det här med ägande. Varför måste jag äga en LP-skiva när jag kan lyssna på musiken på Spotify? Vi måste ställa oss den frågan. För att vi har ändliga resurser, både energi och andra resurser. Och i dagsläget så konsumerar vi som motsvarar 4 jordklot per år utav ändliga resurser. Och det kan alla räkna ut att det kommer inte att hålla länge till. Och det är kanske så att vi håller på att passera den punkt som är hållbar för det här. Så vi måste börja dela resurser på ett helt annat sätt än tidigare. Återanvända de här resurserna. Ska vi ha 2 bilar stående framför varje hus när vi skulle kunna dela på fordon? Och vi ser det mer som att istället för att ha en bil så har vi tillgång till en tjänst för att förflytta oss från en punkt till en annan. Så det är ofrånkomligt att vi måste tänka om här. Och där tror jag verkligen på att det är tekniken som är nyckeln till att vi ska lyckas med det. Och sen för lokala perspektivet, Skaraborg, hänger vi med? Ja, vi gör det absolut områden. Om vi pratar digitalisering, alltså ren digitalisering, så har vi 2 stora kluster bara i Skövde. Ett inom fintech och ett inom dataspelsutveckling. Inom fintech-klustret så jobbar det mellan 300-400 personer med avancerad digital teknik som säljs till stora delar av Europa. Och jag kommer ju själv ifrån Asiti från början, som nu har gått ihop med Aptic. Och där är vi över 100 personer som jobbar i Skövdeverksamheten inom den här branschen. Och dataspelsutvecklingen, den kommer närmare, den kommer hack i hel. Jag tror att de kommer att passera oss snart i antal inom fintech-sektorn. Och då är det frågan, hur ska vi lyckas med det här i fortsättningen om andra områden? Och då kommer det här med kompetensförsörjning väldigt ofta upp. Så är det viktigt med kompetensförsörjning? Om det är någonting som jag vill att ni kommer ihåg utav det som jag har sagt idag, glöm allt annat, så är kompetensförsörjning just det ord som jag hatar mest av alla ord. För att du blir inte försörjd med kompetens. Kompetens är någonting som ärvar själv. Och det att vi har de här fantastiska företagen i Skövde och i Skaraborg, det är tack vare att det finns en högskola i Skövde. Den är helt avgörande för att vi ska ha en bra miljö för att förvärva avancerad kompetens i framtiden. För vi kommer inte att försörjas med den, utan vi kommer att vara vår egen lyckas med i det. Så att det är ingenting som någon annan försörjer oss med. Så att till er som kan påverka det här, både från näringsliv och politik här idag. Vi måste slå vakt om högskolan och främja samarbete och samverkan mellan högskola och näringsliv så mycket det går. För att vi måste hänga med i den här utvecklingen inom digitalisering och tjänstifiering. För just när det gäller ägandet så ligger ägandet hos dem som kontrollerar tjänsterna mer än något annat. Och för att sammanfatta lite då och betänka, så är det så att tjänstifieringen, den bara intensifieras hela tiden. Vi agerar på en global marknad, vi påverkas av den, vi har tillgång till den och vi har möjlighet att verka på den. Sen kommer det nya affärsmodeller och nya aktörer hela tiden. För att det är inte bara frågan om teknikutveckling, utan det är också frågan om det kommer fram nya personer från ett helt oväntat håll, som från Volvo till exempel i Mike Perry-fallet. Gamla ekonomiska och samhällsmodeller, de kommer att försvinna. Det är helt tvunget, för vi kommer att överleva som mänsklighet om vi inte börjar utnyttja resurser på ett annat sätt än vi gör idag, dela på dem och återanvända dem. Och vad vi ser är att vi går mot någonting som jag ska säga som är life as a service. Vi har tillgång till olika typer av tjänster, men vi äger dem inte. Och vi kommer att äga allt mindre saker. Och det är för vår egen överlevnad. Så vi kommer att se väldigt stora samhällsförändringar framöver. Och på den här utvecklingsresan så kommer den att se lite olika ut för olika personer. Vi som är födda före 1980, vi är någon form av invandrare i det här digitala samhället. Jag är också invandrare ute, så att det är, man får anpassa sig, och det har vi fått göra. Sen har vi de som är födda sådär mellan 80 och 2000. Det här är mer naturligt för dem. De är första generationen i det här samhället. De är uppväxta med hem-PC och internet. Men sen har vi de som är födda på 2000-talet. Och för dem är det saker och ting, mobila och online, det är helt naturligt. Och det är också så att det är de vi får följa in i framtiden, för att framtiden är deras. Och de är redan före oss som sitter i det här rummet idag i sitt tänk hur de ska ta sig an framtidsutmaningar. Så att jag tror att vi får sätta oss hopp till att det är de här som kommer att lösa våra problem åt oss. För att de är mentalt mogna för det på ett helt annat sätt än vi som kommer från den gamla världen. Och när vi tittar tillbaks om 25 år, när vi firar den första datorns 100-årsjubileum, så kommer vi bara konstatera att det som har hänt på de 25 åren, det är någonting mycket, mycket större och mer omvälvande än det som har hänt när vi tittar tillbaks 25 år.
Tack ska du ha, Inge, för ett sånt fint inspel över digitalisering. Jag har förstått att det är ett företag. Ni är lite game changers också, intressant.
Ja, jag tror att största utmaningen för kanske den bransch vi vet är att vi kommer från Skövde. Och det gäller både tidigare Citis och Aptic också. För att det är kanske inte det man räknar. Men jag har ofta fått frågan alltså från både svenska och internationella bolag. Alltså när man behöver något inom factoring eller inkasso. Varför Skövde? Alltså, varför måste man dit? Men sen är det klart att vi har ju också med både teknik och idéer så har vi varit med och ändrat alltså stora delar av branschen. Och bland annat in Exchange har ju alltså ändrat ju e-faktura-konceptet och egentligen e-faktura-tjänsterna alltså mer än kanske något annat företag.
Härligt. Så ska en slipsten dras, eller hur? Tack för din medverkan. En gåva till reportet för dig.
Tack.
Ni som står upp, gör ni frivilligt eller har vi några lediga platser i publik någonstans, så får ni vinka. Och ni får också se till att sitta så ni sitter lite bekvämt när jag nu bjuder upp nästa talare på scen. Vi ska rodda lite nämligen här. Joakim Jarnberg är på väg och bereder sig för ämnet digitaliseringen, demokratin och affären. Tjena!
Hallå.
Kan du jobba och prata samtidigt?
Ja, det kan jag.
Då ställer jag väl lite frågor.
Jag ska bara rigga mitt lilla kontor här. Så att... Men kör!
Ja, jag kör! Joakim Jardenberg,
ja.
Förändringsförespråkare, framtidskramare, debattör i precis allt som rör sociala, nya medier, digitala lika så. Ja. Rådgivare, internetfrågor till ett antal vd:ar och ledningsgrupper för stora börsbolag. Vissa kallar dig vd-viskare.
Ja, det gör de.
Vad är det?
Det är en liten gubbe i lådan kan man säga. Lufthansas vd till exempel har jag jobbat i många år. Och vi stämmer av lite grann emellanåt. Han får ju vissa sorters svar från sin organisation. Och det är kanske inte alltid man kan lita på de svaren. Så då har han mig som ett litet bollplank. Och så har jag ett gäng sådana vd som jag studsar lite med.
Som slaven som stod på triumfvagnen och viskade till kejsaren, kom ihåg att du är dödlig.
Ja, det lät ju bättre än gubben i lådan kanske.
Och sen vill jag också propagera här stenhårt för den lilla serien En sak idag som du gör,
just det.
Joakim. Ja. Något intressant från internet och teknikvärlden i en kort kommentar. Varje morgon en sak som hände medan du sov. Hur hittar man
det? Ja, det är det som är tanken.
Hur hittar man det?
Man söker på en sak idag, antingen där du lyssnar på poddar och sådär, eller så vad som helst i sociala medier, så ska du hitta mig där.
Mm, vad härligt.
Ja.
Och Joakims blogg har också röstats fram som branschens bäst om media.
Är det meningen att det ska synas någonting här nu?
Jag tänkte om du kunde svara på kanske.
Vi ska
Men vi
se.
Får en tekniker som hjälper.
Den står på
Jag vill också bara passa på då medan vi håller på här och grejer och säga att presentationerna i den mån vi får göra dem tillgängliga kommer att vara det. Det kommer att finnas länkar på kommunalförbundets hemsida också på LinkedIn och då kan ni ju passa på att gå in och följa Skaraborgsdagen också där och kommunalförbundet. Så att där kommer ni att hitta en del av det som har presenterats idag för den som vill.
Ja.
Ja. Det var inte riktigt det jag trodde Blackbox var. Liksom.
Vad är det vi brukar säga om tekniken? Att den kommer att ställa till det för oss på något sätt? Va? Nej.
Jag kan nu fortsätta att informera. Då
men du kan ställa lite frågor eller? Till mig. Ja. För jag kan säga så här att det gänget som sitter här inne, det känns lite grann som att ni fick ett alibi alldeles nyss så att ni behöver liksom inte engagera er i det här. För det kommer den yngre generationen att ta hand om. Glöm det! Glöm det. Mina stora idoler idag, en av mina mentorer, det är en heter Dagny Karlsson. Vet du vem det är?
Ja, det är Dagny som bloggar.
Just det. Ja. Just det. Vet du hur gammal hon var när hon började blogga?
Kan gissa? Kan jag? 67?
Nej, hon var 100.
Åh, herre,
hon var 100. Hon är 107 år idag. Och hon är en sån fantastisk naturkraft kvinnan. Så att det liksom, glöm att ni har någon slags ursäkt för att inte engagera er i detta. Det handlar bara precis om vilket mindset man har. Och vi fick tidigare idag de här kantarellerna. Man brukar prata om dem som massariner. Ni vet, med den åldrande befolkningen och sådär. Och jag har jobbat lite grann med SKL, det som heter SKR idag, Sveriges kommuner. Och då är det så här, man säger att vi måste fixa digitaliseringen för det är vår viktigaste hävstång för att ordna välfärden och så här. Och när vi pratar om de äldre då så är det väldigt mycket att man ska kunna klara sig själv. Och det är kanske en bra start, men för en sån som Dagny så duger inte det. Hon vill vara efterfrågad, hon vill vara behövd och hon har så jäkla mycket att ge den här fantastiska kvinnan. Så att om vi bara öppnar upp och säger att det är inte bara de yngre utan det är alla fyra här inne i detta, alla 400 här inne i detta rummet och era mormödrar och farmödrar och hela den äldre generationen också som är de som kommer att hjälpa oss att fixa detta.
Ja, så kudos till Agne och fy skäms till oss då.
Ja, lite så.
Nu verkar du vara... Nej!
Aha. Så kan det vara. Glapp i kabeln. Det känns ju ändå rätt tryggt på något vis att det inte är mer digitalt än så.
En klassiker. Glapp i kabeln. Där.
USB-C.
Och det kan ju vara så om ni vill och vi hinner så kan ni ju fortsätta med den här Mentimeter säger Joakim också. Ja. Då är det 62 62 20 om man kommer på någon fråga. För
det just det, Mentimetern är fortfarande igång.
62 62 20.
62 62 20, menti.com. Och det är så här att vi har lite tajt om tid här nu, inte bara på grund av teknikstrulet utan rent allmänt. Ni vet hur det är med transportsträckor och sådär. Men jag finns ju på nätet va? Så att vi kommer kunna fortsätta den här diskussionen där, ställa frågor och så vidare. Och på tal om nätet, såg ni den här scenen i morse, i förmiddags? Här har vi alltså businessregion Skaraborg och så har vi våra kloka professor, reflektor och moderator och sånt där nere i soffan. Det här är en bild av det gänget. Jag tänkte visa en annan bild av det gänget. Då ser det ut så här. Det här är en internetanalys av detta gänget. Där vi kan se då att de här människorna, de är sociala fjärilar. De frodas i en miljö där de får brainstorma och så. Det här är den gruppen och vi kan se exakt här då. Om vi nu tror på det här med färger och personligheter. Jag vet inte, vi ska vara försiktiga med Thomas Erikssons bok kanske. Men här har internet gått in och analyserat den här gruppen. Och placerat ut dem i det här hjulet. Här har vi dem allihopa, inklusive jag då. Så vi vet vem som driver det här och vem som får saker och ting att hända. Och vem som påverkar de andra i den här gruppen. Vem som supportar och ser till att alla mår bra. Och vem som håller ihop och redigerar allting och filar till kanterna och sådär. Detta har internet gjort utan att jag har frågat dem. Och jag kan gå in här, jag kan koppla detta till LinkedIn till exempel. Så här kan vi se Per då, vår kloka gubbe. Att han är en sån här snabblärare, han har starka kreativa förmågor och sådär. Och vi kan rulla ner lite grann här och till exempel om vi skulle vilja ringa Per för att förhandla om någonting. Så kan vi få väldigt konkret förslag på exakt hur vi ska uttrycka oss och vad vi ska undvika för någonting. Och du ska inte tro att du är säker Karin, för här är ut en full rapport på din personlighet. Här är 24 sidor om exakt hur du funkar. Och jag kan göra det på alla i detta rummet. Innan jag fortsätter nu får ni hämta andan lite grann här. Ta en minut, två och två, tre och tre, som, så som ni sitter här. Och så bara prata ihop er om hur känns detta? Att jag kan stoppa ner er i en hink så här utan att fråga er. Ner i en hink och säga, du är kapten på skutan. Du är den som ser till att folk mår bra. Du är den som influerar alla. Och dessutom så kan jag paketera ihop detta rummet med 400 pers och säga, så här kommer detta rummet att hantera stress eller konflikt eller motsättningar. Hur känns det er? Varsågoda, en ni. Var är ljudsladden? Okej, hörni. En minut går fort när man har roligt. En minut går väl fort när man har roligt. Och nu tror jag, jag ska inte göra mig till tolk för er här, men jag har ju gjort det här experimentet med lite olika grupper. Och det roligaste resultatet det fick jag när jag gjorde det med koncernledningen på Deutsche Bank. Ni kan tänka er en grupp med medelålders tyskar så här, åt äldre hållet till och med. De fick ju gå ut en papperspåse 15 minuter. De var helt panikslagna över att jag helt plötsligt med hjälp av internet kunde ha en uppfattning om dem som var kanske i vissa stycken ännu mer detaljerade än den de har om sina kunder. Och det här gör internet med oss. Och det här är, alltså den plockar då information från öppna källor där ute, så det är inget magiskt egentligen. 300 öppna källor, kokar ner det här till 3,6 datapunkter, häller in det i den här modellen och så trillar detta ut i andra änden. Och det handlar alltså inte om vad ni har för titel eller vilka ord ni använder, utan det handlar om längden på meningar, komplexiteten, livsvärde på orden, kan ni sätta komma på rätt ställe och sådär. Och häller man ner det i en liten AI-maskin så trillar det här ut. Och igen, massor med brasklappar. Vi måste vara försiktiga med sådana här modeller och sånt. Men det jag vill få fram här, det är att det här händer. Right? De här grejerna finns där ute. Och oavsett om vi tycker att sådana här saker gör internet till vår bästa vän eller vår värsta fiende, så hoppas jag att vi kan vara överens om att det är bättre att veta än att inte veta. Lite grann där tänkte jag att vi skulle börja. Och sen så ska vi då plocka upp någonting som vi började med idag som jag tyckte var helt fantastiskt. Och jag kände inte Jan Fransson, men jag kände stämningen i rummet när man pratade om honom. Och hans lilla devis, hur svårt kan det vara? Kan vi inte komma överens om att när vi går härifrån nu med tankarna fyllda av kompetensförsörjning och utveckling och digitalisering, att vi tar Jan på allvar och funderar på hur svårt det kan vara? Jag har en god vän som säger easier done than said. Och jag tycker det är väl ganska klokt. Vissa saker rätt. Det här till exempel, det är ju typiskt svårt. Det är ingenting jag skulle vilja ge mig på. Men eftersom vi är i Volvoland så tyckte jag fick passa på att visa den här. Ni känner igen honom, va? Det ska faktiskt vara någon slags ljud här också. Jag vet inte om ni har dödat det där uppe eller om vi har fler kablar som det glappar i. Sådär, ja. Kolla. Ni känner igen Epic Split, va? Hur många här inne har sett den? Räck upp handen. Underbart. Och ni har ju, många av er har förmodligen inte sett den på tv utan den har ju farit runt på internet. Va? Och det här är en sak som internet gör, att bra grejer kan få en enorm spridning. Och vi vet ju att Volvo säljer sina lastbilar till lastbilschaufförer och åkerier och sådär. Och det måste ju finnas bättre sätt att nå dem än att kasta ut det här över hela internet med Jean-Claude Van Damme. Men grejen är att det handlar om att utnyttja kraften i internet till att göra en större förflyttning. Till exempel kompetensförsörjning. Om man ska få folk att tycka att det är kul på Volvo så är ju det här ett alldeles utmärkt sätt att åstadkomma det. Men Volvo, för att stanna kvar i dem ett ögonblick, de står också inför stora utmaningar. Det här är Per Utterbäck, han är koncernledningens strategichef på Volvo Group. Han pratar om hur hela transportbranschen är for disruption. Alltså hur alla branscher, till och med de som har stora fabriker och etablerade supply chains och så här, som tycker att ja, men det är jättesvårt att rubba oss. Alla känner att man är utsatta för det här. Och här är Per ett år senare när han har börjat prata mer om hur man måste våga göra misstag i organisationen och så där. Alltså, det här är genomgripande idag. Och alla som sitter här inne kanske har provat att näthandla, men jag vet inte om ni har provat att näthandla en privatjet. Men det kan man alltså göra idag. Man kan gå in här och man kan checka det här flygplanet. Det är bara upp med kreditkortet. 67 miljoner dollar, hassle-free returns. Du får free international delivery. Du kan skicka tillbaka planet dagen efter om det var fel på klädseln. Det här är nätet idag. Vi kan älska det eller vi kan hata det, men det här är grejer som händer där ute. Och för den lite mindre affären här hemma så kan jag nämna när vi satt i mellandagarna, mellan jul och nyår, och så kom vi på att vi hade missat att köpa hummer till nyårsafton. Då gick vi naturligtvis in på Facebook och hittade ett antal fiskhandlare i Helsingborg där jag bor. Och började ställa frågor till dem så här. Va? Och då, ordinarie fiskhandlaren, han kunde inte leverera. Han vi brukar handla hos. En annan här kunde leverera men tyckte att vi skulle ringa dem för att lösa den här hummerproblematiken. Här var en som nästan löste affären. Va? Han gjorde upp den direkt i Facebook med oss och han sa precis vad det skulle kosta, hur vi kunde hämta och så vidare. Men här är vinnaren. Och de vann för att de svarade på typ 2 minuter. Från att jag skickade min fråga till de svarade. Och jag tror att vi behöver se att det är så här det funkar på nätet idag också. Att man brukar ju säga decisions are made by those who show up. Va? Och idag är det lite grann så att affärer görs av de som ser till att utnyttja de här möjligheterna att finnas där. Även om jag idag lägger 95% av min tid på privata näringslivet och stora organisationer världen runt, så är det inte riktigt det jag brinner för ändå, ska jag säga. Utan det här är internets finest för min del. Vi kan bara rulla den här utan ljud egentligen, så jag stänger av ljudet här, ska vi säga så. Ni vet, blinda. Internet har betytt jättemycket för dem, därför att mer blir textbaserat, man kan ha syntolkning på bilder och sånt, som så man kan se vad det är, man kan höra vad det är som händer på bilden och sådär. Men det finns ändå situationer där den som är blind har svårt att hantera det. Till exempel när man ska läsa datumstämpeln på en mjölkförpackning, eller om man lägger upp 3 stycken tröjor ur garderoben och vill veta vilken som är den röda. Det kan vi förstå allihop att det är problematiskt. Och har man då en ledsagare med sig bredvid, en seende människa, de läser vad det står på mjölkförpackningen. Okej. Tänk er nu en dansk möbeldesigner som får reda på att han kommer att bli blind. Han ser det här problemet. Han går till några nördar och får hjälp av dem att utveckla en applikation som heter Be My Eyes. Och vad den gör, det är helt enkelt att den syr ihop den som är blind med den som är seende i en applikation. Så den som är blind och behöver veta vad det står på mjölkförpackningen riktar sin mobilkamera mot den här förpackningen och så svarar jag eller någon annan, vi kan se siffrorna här. 188 000 blinda och 3,5 miljon frivilliga seende har signat ihop i den här appen för att hjälpas åt. Vi kan skala upp siffrorna lite grann så vi ser dem. Det här, där det finns liksom ett behov, ett supermänskligt behov. Det finns en teknisk möjlighet och sen så använder vi tekniken för att sy ihop de som behöver hjälp med de som kan ge hjälp. Det är för mig vad internet handlar om. Och ska vi då titta på rubriken här där vi ska prata om demokrati och vi ska prata om affären, så är det egentligen samma sak för mig. Det handlar om hur vi kan sy ihop det här på ett vettigt sätt. Och jag tycker att Hans Jörgen som utvecklar den här tjänsten, den är helt gratis. Jag tycker ni ska gå hem allihopa och tanka hem Be My Eyes, en del av det här. Han säger så att det vi ska sikta på det är small acts of kindness with global impact. Är ni med på den principen? Och då är vi tillbaka till det som Per pratade om innan här med de systemen och så här. Att för att skifta det behöver vi de personliga initiativen. Och det är därför jag kommer att lägga allt det här i knät på er nu och hålla koll på er och se att ni faktiskt gör det här på rätt sätt. Att ni tar vara på det som händer där ute. En sak som vi behöver förstå när det gäller det här är att jag står inte här och vet bättre än er i någonting. Utan jag vet bara lite annorlunda. Det är klart att jag har jobbat med privata näringslivet. Jag har varit internetchef i Helsingborg i 2 år. Jag har jobbat med Sveriges kommuner och landsting som nu heter Sveriges kommuner och regioner. Jag har varit ute och verkligen mött den här åldrande befolkningen också, som jag tycker är superviktig. Jag var nere i Mellanöstern och arbetade under arabiska våren. Och det gick ju bra i Tunisien, mindre bra i Egypten. Så är det, va. Ibland så tror vi mer på digitaliseringen och på tekniken tekniken än vad den faktiskt kan leverera. Men jag älskar det som händer här ute. Jag älskar den här idén om att internet är en kraft för oss. Så att om jag ska svara på den här frågan, är internet Skaraborgs bästa vän eller värsta fiende, så kommer jag svara att det är bästa vännen. Men det betyder inte att jag är blind för utmaningarna och problemen, för det finns saker som är trasigt där ute. Jag ska se om vi kan komma överens om det. Det här, det är en bild på det kanadensiska juniorhockeylandslaget efter att de har vunnit en guldmedalj i VM. Januari 2018, vi kan zooma in så ni ser hur det ser ut. De här grabbarna som sitter på bänken, de är 16-17 år gamla, och ni ser ju, det här är en välbekant bild. Och jag hörde hur vi skrattar lite grann här ute, men nu gör vi så här igen. Nu får ni en minut här. Ta nu och diskutera de små teamen, 2, 2, 3 och 3. Hur känns det här och vad är det egentligen som händer? Ni får en minut, kör! Jag kommer att sikta på 14:50, men... Okej, hörni, jag bryter er där. Jag märker tydligt att ni är inte speciellt glada för att snacka, så att jag tänkte att vi bryter där. Vi kör såna här seminarieminuter, de blir kortare och kortare. Jag vet inte hur ni reagerar här, men jag hörde ju lite grann skrattandet. Och jag kan igen då göra mig till ett språkrör kan jag göra mig till för hur vuxna människor brukar reagera på den här bilden. Man tycker det ser lite sorgligt ut. Man brukar säga att det här ser ju så tragiskt ut. De pratar ju inte med varandra. Alltså, de firar ju inte ordentligt, utan de sitter bara där med näsan ner i Instagram. Liksom, så här. Och så säger man, hur skulle det se ut då? Så säger man, ja, men man ska ju, du vet, när man firar som ett lag, då ska man ju hoppa och skutta och skrika och tjoa och kimma. Och så säger jag, du menar så här? Så här. Ja, och de gillar den här i Kanada, för svenskarna, de sörjer ju som vi alltid har gjort också. Men jag tror ni ser vad det här handlar om. Va? Vi har inte slutat vara människor, vi har inte slutat ha mänskliga behov och drivkrafter. Vi har inte slutat gå i taket fullständigt när vi står där ute på isen med lagkamraten framför oss och vi har vunnit VM. Det gör vi fortfarande. Men sen händer någonting annat. Och det som händer här inne i omklädningsrummet, det är superintressant. För jag tror att de flesta av er på frågan, vad händer här, svarade kanske, att de delar i sociala medier. Vem var den första de kontaktade? Jag har pratat med 4 grabbar på bänken. Vem var den första de hörde av sig till? Mamma. Skaraborg, ni har fattat detta. Ni behöver inte mig. Jättebra. Nej, men det är väl klart, va? Jag menar, mamma har ju tvättat de här skitiga hockeykläderna i 16 år. Det är klart att hon ska ha en virtuell kram, va? Sen på andra plats kom kanske pappa, syskonen, närmaste vännerna och sådär. På tredje, fjärde plats i den här kedjan, så då delade man i sociala medier. Men det är också helt naturligt, för precis som mamma har supportat, så har ju fansen supportat. Det vore väl oförskämt att inte säga tack till dem. Den killen som sitter på bänken som har färst följare i sociala medier har 2,7 miljoner följare. Den som har flest har över 3,5 miljoner. Så varför är då detta ett exempel på vad som är trasigt med internet? Jo, för det vi ser här är manipulation. Den som tog den här bilden tyckte det var en bra idé att sätta den här spetsiga rubriken på den och skicka ut den för att alla vuxna människor skulle säga, ja, men det är ju bedrövligt det här, alltså. Hur firar de här grabbarna en guldmedalj? Är ni med? Det är det som händer här. Och det finns nog en bakgrund till det, för den här reportern här på Sportsnet, han har inte 2,7 miljoner följare. Och han brukade vara absolut nödvändig för att de här killarna skulle få lov att säga tack till fansen. För om inte han skrev en artikel om det, så dog det ju där. Va? Nu så går man förbi det här. Och det vi behöver klura på här, det är hur vi liksom håller oss medvetna om att det här händer. Och jag är helt med på att vi kan inte springa omkring och sönderanalysera allting. Ibland måste vi få sitta i den här komfortsoffan och bara trivas. Va? Jag menar, det är helt rimligt, för annars skulle vi gå sönder. Men någon gång emellanåt så behöver vi ta en kompis så här. Och så säger vi, låt oss titta på detta här nu och fundera på vad tusan det är för någonting som händer. Är ni med? Ja, ibland måste vi liksom göra det hårda jobbet. Och jag skulle vilja någonstans lägga som en grund här för er och för alla. Jag pratar om att internet är en möjlighet. Och då kopplar vi in på musiken här som vi fick precis ifrån Igni, va? Ni kommer ihåg det här gänget, va? ABBA. Alla här inne är någonstans samtida med ABBA, tror jag. De är inte kända som det första svenska modeundret, men de blev kända som det första svenska musikundret. De producerade musik över hela världen och sålde det, och det gick jättebra och sådär. Sen hände det danska musikundret, The Pirate Bay, där vi kunde ladda hem musiken gratis. Så de här var inte så förtjusta i det. De sa, släng dem i fängelse, plocka bort dem från nätet, så här kan vi inte ha det. Vi slängde dem i fängelse, men tjänsten har inte varit nere många minuter. The Pirate Bay finns kvar. Men om vi kan musik, eller om vi har den kompetensen som ni har i Skaraborg, och vi adderar teknik, vad händer då? Vad blir det tredje svenska musikundret? Spotify. Som jag faktiskt investerade i redan för 13 år sedan. Vi har varit inne på det här med systemet och Per pratade om det också. Jag tycker det är jätteviktigt att vi förstår att det finns lite olika områden här som vi kan agera inom. Vi har det som är vardagen, det vi har full kontroll över. Sen har vi det där ute som är det stora systemet som det kanske tar generationer att förändra. Som vi är jättebekymrade över Trump som president i USA. Men vad kan vi göra åt det? Brexit, vad kan vi göra åt det? Ingenting. Men det finns ett område där vi kan flytta oss in, där vi kan påverka saker, där vi kan agera. Men då måste vi leta möjligheterna, för det är jättesvårt att bromsa in i det här området, utan vi måste leta möjligheterna. Och poängen här är egentligen att stor förändring sker när vi gör många små saker. Och då tycker ni att det känns jobbigt kanske, för ni får frågor. Och så måste vi liksom tänka till här så. Men om vi backar hem till vårt privatliv istället, så det var ju ingen som kom och tryckte ner Spotify i halsen på er. Det var ingen som kom och tryckte ner BankID och Swish i halsen på er, utan det här är ju sånt som vi gör för att vi ser nyttorna med det. Tänk om vi kunde ta den frågeställningen där och byta ut arbete, eller bara ta bort arbete och börja fundera över min positiva erfarenhet av digitalisering. Vad har den gjort enklare för mig? Vad har den gjort bättre? Och så flyttar vi in det i vår vardag. Och den enkla ledstången här egentligen, ni kommer få mycket bättre arbetsredskap snart av Dig Journey, men min enkla ledskap, det är tre olika steg. Det handlar om att se och höra, förstå och göra. Och se och höra, det kan vi göra på jättemånga olika sätt. Vi kan titta oss omkring till exempel, och så ser vi sånt här. Hur skulle det vara ljud?
Där kom. Vad har jag där? Vad är det för något?
Ja, ni känner igen det, va? Jag menar, den här lilla tjejen, hon är 11 månader gammal. Hon kan inte stå på benen än, men hon kan redan hantera den här prylen. Och det är ju klart att det placerar henne i ett speciellt mindset. Och det är ju inte bara så att det har med digitaliseringen att göra. Det är inte så att hon har den idén om hur saker och ting ska fungera bara när hon sitter med en digital pryl. Utan allt det tar hon ju med sig ut i den fysiska världen också. Och vi kan problematisera detta till döddagar. Vi kan stå här med problemhatten och prata om vad wifi-strålningen gör med hennes hjärna och så vidare. Men ganska ofta så är de frågeställningarna i vår circle of concern. Och oavsett om vi jobbar i en kommun eller i ett företag eller i någon frivillig organisation eller vad vi gör, så behöver vi nog fånga möjligheterna i detta istället och säga, nu ser världen ut på detta sättet. Hur ser vi till att göra det så bra som möjligt för Iris? Och jag tror att det finns en liten utmaning här. Ni känner kanske igen det här, men kanske framförallt känner igen detta. Vi ska se om vi kan... Och där är vi äntligen online. Minns ni det? De allra flesta här inne har förmodligen börjat sin internetresa på det här sättet. Och det är ett litet problem, för då har vi bilden av att internet är ett krångligt ställe som man ska gå till. Vi vet idag inte att vi är online alltid, men vi har en idé om att det är någonting helt annat. Och då kan vi göra sådana här saker. Det här är faktiskt SQL som skrev ihop det här. Människor som gillar digitalisering skrev, digitalt när det är möjligt, personligt när det behövs, som en portalparagraf på hur det offentliga Sverige skulle möta medborgarna. Jag tycker det här är trasigt. Och vi har varit inne lite grann på det under förmiddagen när man pratar om å ena sidan teknik och andra sidan det mänskliga mötet och sådär. För det är ju faktiskt så här att digitalt är inte motsatsen till personligt. Vi kan vara jättepersonliga i den digitala världen. Vi kan vara fullständigt opersonliga i den fysiska världen. Jag har handlat på McDonald's någon gång, va? Ni vet den här köttväggen man möter. Så vad vi behöver göra det är att få det här att hänga ihop och säga att om det nu är så att det är viktigt för oss att vara personliga, ja då ska vi vara det i alla kanaler. Är ni med? Ni kommer att få hela min presentation sen och då kommer ni också få träffa Dagny. Ni kommer att få se hur Dagny hör hemma i den här kontexten, den här 107-åriga kvinnan som vi pratar om. Hur vi kan använda henne som en lins för att förändra vår idé om vad digitalisering är. När Dagny till exempel säger så här, att hon ser fram emot robotarna. Då handlar inte det om en diskrobot eller en städrobot, utan det handlar om att hon vill ha en robot att dansa med. För hon har testat alla gubbarna, va? De har ju träben allihopa, det är helt kört. Samtidigt så har vi ju digitaliserat Dagnys hem, va? Så att hon har ju en sån här smart högtalare som hon pratar med. Så hon sa ju till att nu är det dags för fredagsmys. Och då blir hennes digitala lampor lite mer röda, så här lite mysiga, varmt i hela lägenheten i Solna där hon bor. Och så kommer det lite Barry White ur högtalarna. Och det enda som saknas är att det glider fram en robot här som hon kan dansa med. Och då kan vi ju sitta här och tycka, men det är ju hemskt, hon skulle ju ha en riktig människa att dansa med. Men om vi lyssnar på Dagny så måste vi förstå att det finns andra behov. Och så här är det idag. Vi behöver klura på hur allt det här hänger ihop. Jag tog den här bilden innan på Lindas fantastiska presentation också. Där vi behöver hitta våra styrkor i det här. Vi behöver se vad det är för någonting som vi kan bygga på i den här digitaliseringsresan som vi är inne på. Men vi måste också arbeta med förståelsen. Och en av de första sakerna vi behöver förstå som vi har varit inne på här innan, det är det här med tempot och utvecklingstakten. Jag ska ta ett jättekonkret exempel. Det är en undersökning som heter Unga och medier som Statens medieråd gör vartannat år. Där man går in och tittar på hur kidsen använder media. Och en av frågorna är vad använder de mobiltelefonen till? Och vi kan snart stryka telefonen ur det där. För ingen pratar i den längre. Svaren är normalt sett sånt som att jag skickar sms, jag tar bilder, jag spelar spel. Men ett av svarsalternativen var också att jag använder den till internet. Och backar vi tillbaka till 2010 så var det 7% av 16-åringarna som använde mobilen till internet. Bara 2 år senare så är vi uppe på 94% istället. Den här hastigheten behöver vi förstå. Och vi kan titta på vårt eget användande av Swish, en tjänst som idag används av princip alla men som inte fanns 2013. Och det här gör att vi behöver förstå tekniken. Vi behöver liksom greppa det här lite grann också för att få in det i huvudet. Och jag följer 100 tekniktrender varje dag. Jag ska inte dra de 100 nu. Men jag ska visa hur jag tänker med en. Robotifieringen. Och då börjar vi här. Jag ska se om ni känner igen det som händer här. Ja. Hur många här inne har försökt lösa Rubiks kub? Upp med handen. Okej, hur många har lyckats? Behåll handen uppe. Okej, kolla här på honom. Oh! 4,7 sekunder. Världsrekord. Han är sån hjälte här för alla nördarna, Felix. Helt underbart. Hade han varit lite äldre hade han fått ligga ikväll. 4,7 sekunder, det snabbaste en människa kan lösa Rubiks kub. Ja, kanske, men ändå inte. Kika på detta.
Solving in 3, 2, 1.
Och ni hann inte med. Ni blinkade, så ni får en chans till. Kika på detta.
Solving in 3, 2, 1.
0,4 sekunder. Och då säger vi att ja, men det här är ju fusk, för nu är det inte en människa som gör det längre. Men vem byggde roboten? 2 grabbar på 3 veckor för $75. De köpte begagnade prylar på eBay och byggde ihop den här roboten. Algoritmen för att lösa det hade en annan student redan gjort som en del av sitt exjobb. Så halva jobbet var redan gjort. 3 veckor tog de att bygga ihop den här. Och när vi ser detta, jag menar, de är nere på 0,4 sekunder. De säger att vi skulle kunna göra det mycket snabbare, men då smälter plasten i kuben. Så det är liksom, det är omgivningen som sätter begränsningar. När vi ser detta så måste vi börja fundera. Så okej, allting som min fysiska kropp kan göra, kan en robot göra bättre. Redan idag förmodligen. Så vad behöver vi då göra? Vad ska vi människor göra? Ja, vi fortsätter på kubtemat. Kolla här.
3, 2, 1.
Ser ni vad han gör, den här rackarns 12-åringen? Han löser alltså 3 stycken kuber under tiden han jonglerar med dem. Och det är så galet. Och nu, jag tror vi kan vara överens om att det här är det minst effektiva sättet att lösa Rubiks kub på. Eller hur? Men vad händer istället? Jo, ett nytt värde uppstår för det blir underhållning. Är ni med? Och de här värdeförskjutningarna måste vi vara medvetna om. Hur gamla värden dör och hur nya värden uppstår istället. Och det kanske inte är så att ni kan korta ner väntetiderna till noll på någonting som lilla Iris har valt av er. Men ni kanske kan göra väntan värd någonting under tiden. Är ni med? Hur kan vi liksom, hur hittar vi in i det här? Och sådana här exempel skulle vi kunna lyfta hur många som helst. Men det ska vi inte göra, utan vi ska istället gå vidare till det sista steget som handlar om görandet. Och nu ska ni få jobba lite grann igen. Det här är det snabbaste depåstoppet man kunde göra 1950 i det snabbaste bilreset. Vi bara tittar på det först så ska vi se hur det ser ut.
But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tire.
Och jag kan avslöja att det här tar 67 sekunder. Så nu har ni 55 sekunder på er och tillsammans diskutera varför går det snabbare idag. För det gör det, vi är ner på 1,8 sekunder. Från 67 sekunder till 1,8 sekunder. Vad har hänt på de här 70 åren som gör att det går snabbare idag? Prata med varandra under tiden de byter däck här. Jag är alldeles strax färdig. 50.
Nu sker.
The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped.
Så där hör ni. Bara för att ni ska få en visuell referens på skillnaden så att vi har det på näthinnan, så ska vi titta in hur det ser ut 2013. Och då var man fortfarande bara ner på 2 sekunder, så man har liksom blivit lite vassare sen dess. Men det här är då hur det ser ut nu. Jag hoppas ingen kunde undgå skillnaden. Och ni hade garanterat massor med idéer om vad det är som har förändrats. Bättre teknik, fler gubbar på bilen. Man var inte dum i huvudet på 50-talet. Man fick bara lov att vara tre personer på bilen. Så regler och sånt förändras naturligtvis. Men det absolut viktigaste skälet till att det går fortare idag än vad det gjorde för 70 år sedan, det är att man håller på så här. Det ena är alltså att man övar. Va? Hela tiden så övar man för att man ska bli 1% bättre för varje år. Man ska optimera det som redan funkar och göra det bättre. Och det är så vi är vana vid att tänka på förändring, eller hur? Vi ska göra lite bättre. Men när man gör så här många gånger och så här envetet under 70 år, så skapar man dessutom utrymme att ibland utforska helt. Att göra någonting helt crazy, testa något helt annat. Men nästan ännu viktigare, om vi ska ta de där 100 gångerna bättre, nästan ännu viktigare än att bara göra mer och göra tillsammans och experimentera mer, det är att vi ibland sticker ut hakan lite grann och gör det vi inte kan. Att vi kanske låter det gå lite grann åt pipan. För det visar sig att om den här snubben står ett halvt steg längre till vänster än vad vi hade tänkt, så gick det fortare. Och den här idén, den är ingen ny, men den är helt central för att vi ska komma framåt med utvecklingen. If you want to increase your success rate, double your failure rate. Det sa redan den gamla IBM-vdn. Och jag tror vi har många sportmänniskor här inne, så ni ska få en sportreferens också. Det är inte Kobe Bryant, utan det är Michael Jordan.
I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.
Visst känns det logiskt. Men de allra flesta här inne, vi har ingen som kastar bollen till oss och säger chansa, ta det här skottet nu. Utan vi behöver en metod för det här. Och när jag jobbade i Helsingborg så kom vi på att vi skulle försöka utmana varandra och göra ett nytt misstag i veckan. Och tänk på här nu att det står nytt misstag. Gör ni samma misstag om och om igen så har ni ett helt annat problem. Men att göra ett nytt misstag i veckan, det var idén. Och det är inte så lätt i en felrädd organisation som offentlig sektor eller för den delen många privata företag. Vi har en massa intressen som vill hålla oss på mattan. Men då har vi en liten riskanalys här. här. Och så här gör vi. Det första vi gör är att vi tänker minimal viable product. Vad är det minsta vi kan göra för att testa den här galna idén som kanske är ett misslyckande? Men sen innan vi sätter spaden i marken och gör det, så ställer vi oss själv två frågor. Om vi misslyckas, kommer någon att dö? Då ska vi inte göra det. Eller kommer någon att få sparken? Då har vi en kulturfråga att jobba med. Och jag ska visa ett exempel på hur det här kan fungera i praktiken. Det här är stadsparken i Helsingborg. Stadsträdgårdsmästaren säger, jag vill inte ha en park, jag vill ha en trädgård. Då behövs det trädgårdsmöbler och då går ju stadsbyggnadsförvaltningen igång. Ni vet, det är 36 månaders roadmap, det är 18 månaders förstudie, det är styrgrupp, det är referensgrupper, det är projektgrupper, det är arbetsgrupper. Vi kommer på att vi behöver kameraövervakningstillstånd, så då blir det en arbetsgrupp till. Vi måste utreda vilka kedjor vi ska ha som inte bär iväg med dem. Projektgrupp. Ni vet ju hur det här ser ut i en stor organisation. Och sen mitt i alltihopa så säger någon, ja, så ska vi göra en upphandling, och då dör hela projektet. In med det här i riskanalysen, och då upptäcker vi att det står en lastbil på baksidan. Man kör ut till IKEA och köper lite möbler. Sen har man en fest på bottenvåningen på stadsbyggnadsförvaltningen. Det här är alltså bygglovsarkitekter som för stunden då blir möbeldesigners istället. Man äter lite pizza, dricker lite påskmust, gör de här grejerna lite fina. Sen bär man in dem i parken dagen efter. Där gick stadsbyggnadsdirektören i första, skickar lite grann. Fickar lite grann och ställer grejerna på plats, och så här ser det ut då. Och det här gjorde man i april runt påsk. I september tog man in dem, analyserade, konstaterade. En stol har blivit lite skavd. Ingen har burit iväg med dem, ingen har slått ihjäl någon. Total succé, helsingborgarna älskade det. Och priset, inklusive pizza och påskmust, 10 000 kronor. När organisationen... När en organisation upptäcker att det här går att göra, så får de upp ett annat tempo också. Det är fortfarande långsamt och trögt och stabilt där borta, där det handlar om miljarder och 30-åriga markexploateringar. Men man kan också göra så här. Man sitter imorgon och kommer på att på torsdag så är det Pride-festival i stan. Vi har inte gjort någonting. 24 timmar senare så är alla övergångsställena regnbågsfärgade. För man upptäckt att vi kan jobba på det sättet. Sen betyder inte det att det alltid går lika bra. När Nacka försökte göra om trycket så fick de en smäll på fingrarna, men ingen dog. Jag lovar. Och nu är det lite grann så här att tittar man på det här, och jag har försökt liksom knuffa er i den här riktningen nu, så kanske det känns så här där ute. Jag vet inte. Det är inte meningen. Jag vill att vi ska gilla digitalisering, men jag vill att vi ska förstå också att när vi ska utforska det här, så måste vi kliva lite grann utanför de vanliga domänerna. Vi måste hoppa ur den här komfortsoffan, och då ska vi inte utforska där. Det är ett jättedåligt ställe. Det är väl bara det som är ännu sämre kanske. Utan använd den här idén om att se och höra, förstå och göra. Ta råd ifrån Aristoteles. Han sa att det vi behöver lära och göra, det lär vi genom att göra. Det har aldrig varit så sant för som det är idag med den här digitala verkligheten som vi lever i. Och bonuseffekten är att ni kommer att känna precis som jag gör. Tusen för er tid.
Joakim Jardenberg, det är ni. Mm. Jag har inte fått en enda fråga på Mentimeter. Jag tror inte vi ens hann andas här. Men jag vet att Per har reflekterat, så varsågod.
Åh, vad spännande.
Jag grips av en grym filosofisk frestelse nu. Mm. Jag vet inte om, riktigt knappt om jag vågar på några minuter. Det är två saker. Det ena har att göra med det här med Rubiks kub och det där. Och byta av hjul. Alltså... En typ av acceleration som har att göra med att någonting som vid tid ett anses vara helt omöjligt att göra någonting mycket, mycket, mycket fortare. Tid två så är det plötsligt x antal människor som klarar av att göra det där. Det får mig att tänka på en tysk filosof som heter Peter Sloterdijk, som har skrivit en bok som heter You Must Change Your Life. Han spelar på en rad från en dikt av Rainer Maria Rilke. Sloterdijk har en fantastiskt intressant tes om hur civilisationer uppstår och utvecklas. Han menar nämligen att det handlar om akrobatik. Och det börjar så att någon säger till någon annan så här. Ja, men jag hittar på lite grann nu, men principen är så här. Jag skulle vilja lära mig att gå på lina, säger någon. Och gå på lina, det går väl inte, säger den andra. Jo då, det ska jag visst det. Jag ska visa. Så lägger han linan på marken. Så går han så här. Det går ju. Ja, men jag slår vad om att du klarar inte av det på 5 cm höjd. Jo då, så jag spänner upp på 5 cm höjd. Så visar det sig att det spelar ingen roll hur högt man spänner linan. Det går ju att gå på den i alla fall. Och Sloterdijks poäng nu då är att när en person har gjort detta omöjliga. Alla är helt överens om att det är omöjligt. En person visar att det är möjligt. Så... Jaha, okej. Och sätter en helt ny ribba för vad som är möjligt överhuvudtaget. Och det är det du illustrerar väldigt mycket med dina de här exemplen här. Och det finns en väldigt allmän vad ska vi säga, läxa att dra av det där. Det är att när någonting som först är omöjligt plötsligt visar sig vara möjligt av någon föregångare, så är det fler och fler som följer efter och så blir det normalt. Det som var omöjligt blir normalt. Och i det läget så vill alla göra halvt omöjliga saker, och då blir det behov av lärare, det blir behov av skolor, det blir behov av institutioner, och det går att tjäna pengar på det. Och plötsligt har vi en hel civilisation som bygger på det där som tidigare var omöjligt. Och det här är en helt seriös tes om vad som får en civilisation att liksom bubbla upp så här. Var den ena filosofiska reflektionen hyfsat enkel att hänga med på, tror jag, på ett sätt. Den andra är lite värre, men jag chansar i alla fall. Det har att göra med det här med förhållandet med det materiella och det immateriella. Och jag håller inte med om att det finns en sån distinktion överhuvudtaget. Det som i ett sånt resonemang kallas för immateriellt är lika materiellt som det som kallas materiellt. Det är inte så att den digitala världen och hur den fungerar är så att säga mindre materiell än vad vi är. Men den fungerar, den går lite fortare framför allt. Och den fungerar på lite andra premisser än vi har vant oss vid att göra. Vad ska vi säga, lite mer hantverksmässigt. Och det är nu jag blir lite orolig om jag går för långt.
Jag tror de tål det. De är
det här har att göra med hur vi faktiskt ser på vad verkligheten är för någonting. För vi har sedan gammalt en tendens att dela upp verkligheten, och det här har vi ärvt från en snubbe som heter Descartes på 1600-talet, som delade upp verkligheten i två delar som inte har med varandra att göra överhuvudtaget. Den ena är den inre mentala världen och den andra är den yttre objektiva världen. Och så har vi nu då i modern vetenskap studerat den här yttre objektiva världen som om den existerar helt oberoende av oss. Och det har varit otroligt framgångsrikt. Vi låtsas så att säga som att yttervärlden finns där utan oss. Och det var otroligt framgångsrikt. Och nu kanske någon börjar undra, ja, men vad, det finns den väl? Den objektiva världen, den finns väl utan oss? Nej, frågan är om den gör det riktigt. Det är faktiskt mer fruktbart att tänka sig att den inre världen och den yttre världen är två sidor av samma verklighet som yttrar sig på dessa två sätt parallellt, så att säga. Och det här, det nu börjar det bli lite yra i huvudet nu, så är det helt okej. Okay. Jag ska yra till det lite till nu då, genom att knyta det här till vad digitaliseringen egentligen handlar om. För att om jag har rätt i den här filosofiska ståndpunkten nu då, är att det inre och det yttre, vår inre närvaro, upplevelse, förnimmelse av världen å ena sidan och världen vi förnimmer och befinner oss i å andra sidan är två sidor av samma sak. Då betyder ju det bland annat att det sker en trafik mellan hela tiden. Och när vi pratar om teknik, när vi pratar om den artificiella värld vi har byggt upp omkring oss, så är det väldigt uppenbart att den har vi faktiskt bokstavligen tillsammans kollektivt som mänsklighet materialiserat inifrån och ut. En gång i tiden fanns ju ingenting av det här vi kallar teknik och teknologi här ute. Och sen när det finns där ute så tar vi in det igen och så blir det en sorts rundgång mellan det inre och det yttre hela tiden. Det är den verklighet vi lever i. Och vad är då rollen, vad innebär då det digitala i det här synsättet? Det innebär att steget från vårt inre till någonting yttre som får yttre konsekvenser på andra som inte har med saken att göra från början har blivit otroligt mycket kortare. Så digitaliseringen från det här filosofiska perspektivet innebär att det är ett väldigt kort steg för oss att realisera vad vi vill i princip. Det speciella med den digitala tekniken är att den egentligen oändligt flexibel. Den är som en sorts mental lera. Och det här lägger ett fruktansvärt och underbart ansvar på oss som människor. För med tanke på, som Joakim har illustrerat här flera gånger väldigt fint, beroende på att den här, när en digital produkt slår igenom så går det fruktansvärt fort. Och det betyder att det är inte så, vi har inte så lång tid på oss från den där galna idén till realiseringen. Att komma överens om och bestämma och reflektera över, är det här bra eller dåligt? Vilka konsekvenser kommer det här att få egentligen? Så den här diskussionshorisonten eller diskuterbarhetshorisonten krymper. Och det är det vi upplever som den här enorma hastigheten i förändringen. Snarare än hastigheten i förändringen, så att säga. För vi känner, ja men sjutton, säger det. Jaha, allting helt annorlunda. Ja, men jag skulle, för 5 år sedan borde jag ha suttit och tänkt på det där. Men så när vi väl då börjar diskutera det så är det nästan för sent att diskutera det.
Men jag tänker då, alltså, vi måste ju ändå någonstans ha tid att reflektera. Eller är det ute
så det blir min fråga, eller bollar över till Joakim nu liksom. Att, hur ser du på
Det är absolut inte ute att reflektera. Jag skulle säga precis. Snarare tvärtom.
Nej, det påstår inte jag heller.
Nej precis. Utan jag tror nog att om vi förstår och använder de här verktygen, den här världen på rätt sätt, då kommer vi ha mer tid över att vara människor istället. Vi kan till exempel se hur rätt använt så gör tekniken våra klass mycket mänskligare än vad de var för när läraren stod med ryggen mot eleverna hela tiden och ritar på tavlan. Vi kan se det, alltså det finns massor med exempel på det här, att om vi bara liksom tar möjligheterna på rätt sätt, då har vi mer tid för reflektion istället. Och vi har lättare att reflektera i grupp, för vi kan hitta andra människor där ute som vi kan stöta och blöta våra idéer med. Så att jag kommer hela tiden tillbaka till att om det här ska bli skit eller bra, om det ska vara vår bästa vän eller vår värsta fiende, det handlar om hur vi väljer att hantera det. Och då är det ett jätteansvar på alla 400 här inne.
Och nu gör jag ett otroligt jävligt tankesprång, och jag ska tacka dig också för din insats. Men vi är ju digitaliseringen, om man nu kortar en del filosofiska led, eftersom vi kom på den.
Ja, visst. Mm. Så är det ju faktiskt.
Så då var det löst. Joakim, tack, underbart. Tusen tack. En sak idag, glöm inte det.
Tack så jättemycket. Tack.
Yes. Hörrni, äras den som äras bör, har vi sagt tidigare idag, och det är också dags nu för årets tillväxtföretag i Skaraborg. Priset att delas ut som är instiftat av Almi Väst här. Och det är Maggie Malik som är rådgivare med inriktning finansiering som kommer upp på scen och ska berätta vem som mottar den här ärsbetygelsen. Maggie, varsågod. Du fick en het headset när du ska få en mikrofon här. Och det är tredje året i rad som priset delas ut just på Skaraborgsdagen, men det har funnits längre än så.
Hallå, om den är på. Så, får hålla den lite närmare. Hej, syftet med tillväxtpriset är att lyfta fram ett tillväxtbolag i Skaraborg som inspiration. Mitt namn är Maggie Malik och jag jobbar för Almi Väst och är här idag för att dela ut det här priset. Kriterierna för tillväxtpriset är högst procentuell omsättningsökning. Bolaget ska vara äldre än 3 år och bolaget ska ha minst 5 upp till 249 anställda. Årets pristagare är ett Skövdeföretag som startade 2011 i Teknikparkens inkubator. De har växt stadigt under året och för 2018 hade de en omsättningsökning på 244%. Låt in. Det är inte dåligt. Det här bolaget arbetar med försäljning, utveckling och konsultation av dataspel. För gott entreprenörskap tilldelas Ludosity AB titeln Årets tillväxtbolag i Skaraborg. Välkomna upp Stefan och Nils för att ta emot ert pris. Och jag kan nämna att priset är att Almi skänker pengar till UF i företagets namn för att bidra till framtida entreprenörer. Tack för mig.
Stefan och Nils, du är...
Ja,
Stefan.
Du är Stefan och då räknar vi ut att du är Nils. Stefan, enormt kul. Och ni har varit uppmärksammade förut, fått flera pris vad jag förstår.
Ja, i Skövde.
Ja. Och det går också fort, ni sprider, ni växer ju med enorm hastighet som Maggie beskrev här. Vad tror du är skälet till framgång?
Ja, det gäller ju att nå ut till ens kunder så att säga, om det är det vi har lyckats med nu. Mm.
Ni utvecklar också med kunderna era spel, vad jag förstår, va?
Det kan man säga.
Ja, härligt. Vad säger du Nils här, är det någonting kul på gång annars, om ni vill någon lansering eller så, för ni har ju ett antal spel som är igång, en del stora succéer.
Just nu så håller vi på och fortsätter att utveckla det spelet som blev vår stora hit som har gett oss den här, vad heter det, enorm utvecklingen. Så vi, just nu kommunicerar vi med kunder och försöker göra det bästa av den hiten vi kan.
Underbart. Vad heter spelet?
Slap City heter det.
Slap City, ja. Och då frågar vi oss nu här inne spänt, hur ska ni fira?
Ja, tänkte kanske ta lite fika.
Åh! Nu tar du väl ändå i. Ja. Men det är jättekul att se, härligt att höra att det går så bra, att ni är så otroligt kreativa och lyckas få till och finlidet också i spelen. De som går in på hemsidan kan också se hur de här spelen har utvecklats genom åren och de stora språng ni har tagit framåt i utvecklingen. Så ett välförtjänt och jättestort grattis, och vi ska ni få fika, det ska vi se till. Härligt, Dodo City. Tack Maggie. Kära ni, fika ska bli för oss också. Jag vill be er att ta en hyggligt snabb fika och sen raskt hitta plats i salen. Återigen får ni placera er fritt. Det kommer finnas en samtalsledare vid varje bord och som sitter fast där. Men sätt er någonstans, blanda er när vi nu ska grotta ner oss och bli lite mer hands-on i andra halvan. Fika, varsågoda, ni blir inringda. Återvänd oss så snabbt ni kan till era platser. Härligt. Jag, alltså jag hann tyvärr inte annars, så ni får prata vidare. Ja, det var en del.